Vad tänker du på när jag säger Madagaskar? Lemurer kanske? Dessa apliknande djur som elegant hoppar mellan träden på den stora ön utanför Afrikas östra kust. Det här är Naturmorgon från den 20 december 2025 om lemurerna på Madagaskar. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1 denna dagen. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag blir det Madagaskar till stora delar av programmet. Denna fjärde största ö i världen som ligger cirka 50 mil ut i Indiska oceanen utanför Afrikas östra kust. Och som hyser så många speciella arter som de apliknande lemurerna till exempel. Men vi ska också ta reda på varför en duvhök kommer en tomtemask till Ann Lindqvists trädgård i Nässjö. Och vi ska också få en kråkvinkel med jultema.
Det var tomten. Han som talade med djur och träd. Som skyddade oss från ont och farligt. Men bara om vi var snälla. Bara om vi förvaltade väl. Det var vättarna. Eller de sma onda jordi, som vi kallar dem på Gotland. Som ständigt var närvarande.
Hör Tina-Marie Kvibergs kråkvinkel om hur det blir extra tydligt hur vi hör ihop med naturen just vid den här tiden på året. Men det blir i slutet av programmet det. Men först i programmet Lisa Henkov.
God morgon.
Hur har du det i Växjö? Jag står i en studio i Gävle och du i Växjö.
Ja, det är mörkt ute. Men varmt inne.
Mm. Har du någon julstämning?
Ja, sådär alltså.
Ja.
Jag har en snäcka från Madagaskar här.
Ja, men den kanske ger lite julstämning. För du har ju varit till Madagaskar, Lisa. Men det var inte igår som du var där.
Nej, det är ju så att det var 19 år sedan nu. Och av olika skäl så har det inte faktiskt blivit presenterat för lyssnarna det jag upplevde där. Men det var ju en gammal dröm att åka till Madagaskar på det viset att det är så speciell natur där. Så jag är ju väldigt tacksam att nu också det här ska få nå lyssnarnas öron.
Mm, jag också. Det känns som en för tidig julklapp detta att få resa till Madagaskar här dagen innan julafton. Men Lisa, om vi bara börjar där. Varför är Madagaskar så speciellt?
Ja, men det är ju en stor ö. Och så är det ju så att den har varit isolerad i 100 miljoner år ungefär. Alltså legat där själv ute i Indiska oceanen. Den ligger ju vid östra kusten av Afrika, södra Afrika. Och då pågår ju evolutionen. Och de djur som finns där, de får liksom utvecklas. Och för 50 miljoner år sedan så kom också lemurer till Madagaskar. Och de har ju blivit väldigt speciella och väldigt många olika sorter.
För den som aldrig har sett en lemur, beskriv Lisa, hur ser en lemur ut?
Alltså, lite som en människa, skulle jag säga.
Ja.
De har väldigt söta ansikten, framåtriktade ögon och sen så har de ju ganska kraftiga långa ben.
Väldigt coola djur faktiskt. Vi ska snacka mycket mer om lemurer i hela det här programmet, närmare bestämt. Vi ska in lite annat liksom, också.
Det är så komplicerat, för det är ju ingen apa, men det är en primat. Det är ju som en apa liksom ändå, kan man tänka. Och som vi. Vi är också primater.
Mm. Och kan se ut på väldigt många olika sätt, stora och små och så. Men du var till en skog då som heter Kirindiskogen på västra sidan av Madagaskar. Vad är det för skog?
Ja, det är så att det är en torr skog, så att den liksom fäller löven under torrtiden. Och just precis nu så är det regntid, men det har varit torrtid ända sedan i mars. Så det finns liksom inga löv på träden, det är gråa grenar och trädstammar. Men det finns också lite löv på en del träd. Och så är det ganska mycket lianer. För vi är ju ändå i tropiken. Alltså det är växtlighet på olika sätt. Och ganska en hel del taggigt faktiskt också.
Mm. Men nu Lisa, nu ska vi ut i Kirindeskogen på natten.
Ja, för många lemurarter är aktiva just på natten. Och det här är en månklar kväll. Stjärnorna lyser lite grann genom det kala grenverket. Och det är en grupp biologistudenter som jag hakade på som har med sig ficklampor. Det är bland annat Anna Norman och så Monsieur David som är lokal lemurexpert. Och vi spanar efter två lemurarter som är särskilt ljudliga nattetid. Det är rödsvansad vässlemaki och blek strimlemur. Is that lemur sound?
Yes. It is usually nocturnal. So it is feeding, trying to find something to eat. Yeah. There are two kinds of very noisy lemurs in this forest: the lepi lemurs and the fork-marked lemur.
Hör man verkligen att de är i närheten. Men det är ju lögn att få syn på dem. Vi är flera stycken med ficklampor här. Och ficklampornas ljussken fladdrar över gråa grenar och höga trädstammar. I hopp om att få se lysande ögon någonstans i mörkret. Ögonbottnarna reflekterar ficklampornas ljus. Do you think they're upset by something? Or is it just a normal sound?
It's a normal sound. Mm. Yeah.
Går av stigen och går in lite mellan buskar och träd. De är oftast inte så sjuka. Ja! Där uppe. I en lucka inom ett träd så ser jag faktiskt. Åh, det är stora orange ögon som tittar. Och så ser jag en liten svans som hänger där också. Men de är ju väldigt små. Nu är den här ganska långt borta och sitter på en gren högt upp. Och så tittar den lite grann då och då. Och ögonen lyser verkligen i mörkret. Och sitter där på en gren. Fyra stycken är det totalt som syns. Nu kommer ett ljud igen. Jag ska se om jag kan komma fram till henne. Och nu börjar de låta igen när vi var så många som kom. Väldigt starkt.
Ljud av blek strimlemur som ropar i natten i Kirindiskogen på västra sidan av Madagaskar. Men vad gjorde de där uppe i trädkronorna, Lisa?
De är där jämt. De är ju trädkronorna, det är deras livsmiljö. Väldigt många lemurer håller till bara i trädkronorna hela tiden. Och de här är ju som en halv tamkatt kanske eller något sånt där. Och de lever på sav från träden i huvudsak. Mm-hmm. Så de letar efter savflöden. Jag vet inte om de också biter loss barken och sen så kommer dit och sörplar efter sav. Men huvudsakligen sav från träden. Olika trädarter. Det finns ju gummiträd där också. Så att gummiartad sav, det är mycket näring i det.
Så smakar kanske som vingummi. Men Lisa, hela det här, stora delar av det här programmet ska ju handla då om Madagaskar och lemurer. Lite rapsodiskt, vad kommer vi få uppleva den här morgonen?
Vi kommer möta några arter som är aktiva på dagen och höra lite grann om hur de lever. Det finns 8 arter i den här skogen, eller fanns när jag var där 2019. Och så får vi en liten uppdatering också kring läget på Madagaskar nu och särskilt i den här skogen.
Mm. Vi hörs om en liten stund igen, Lisa.
Det gör vi.
Lisa Henkov alltså, som har varit till Madagaskar och berättar bland annat om de här coola lemurerna som finns på den här ön utanför Afrikas östra kust. Men nu släpper vi Madagaskar och Kirindiskogen för en stund och riktar istället blicken mot Nässjö där det händer grejer så här juletid. God morgon, Ann Lindqvist.
Ja, god morgon.
God morgon, god morgon. Hur är morgonen i Nässjö?
Ja, det är mörkt och svart och lite blåsigt.
Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Du skickade ju en udda bild till oss på naturmorgon@sverigesradio.se där man ser en duvhök, tror jag att det är, som sitter på en gräsmatta och som har borrat ner klorna i något vitt och duddigt. Och under så ser man en tomteluva sticka fram. Vad handlar detta om, man?
Jo, jag kom hem. Vi hade varit ute i Lövhult friluftsområdet och grillat korv. Så jag kom och gick över gräsmattan och fick se någonting sedan 5-10 meter ifrån mig. Och tänkte, vad är det nu som har blåst in i trädgården? Plastpåse eller det brukar ligga grejer där ibland. Och så kom jag lite närmare och då fick jag ju se, då rörde sig det ju. Och fågeln vände ansiktet emot mig. Så då såg jag ju att det var en stor fågel. Satte ner det jag hade i händerna och försiktigt fick upp mobiltelefonen och tog några kort. Och då kom det en bil bakom på vägen och någon som gick förbi. Och sen tog jag ytterligare några bilder och så tog jag ett steg för nära. Jaha. Och då flög den iväg.
Okej, okay. Ja. Okay. Men du hann se vad det var för fågel innan den stack iväg?
Det såg jag. Ja. Men jag kunde ju inte begripa vad den hade som byte. Det såg jag liksom, vad är det den har för någonting? Jag tänkte, har den varit i mina växter och knyckt någonting? Men det hade den ju inte. Men när den flög iväg, då såg jag ju tydligt att det var en sån här tomteluva. Och sen skägget som hänger ner. En tomte som klättrar på en skorsten eller en balkong eller någonting sånt.
Ja, men precis. För sen, det var ju det som var din misstanke då, att den här duvhöken hade snott den här tomtemasken från, ja, men typ någon sån här väggtomte eller sån här som man sätter upp på väggen. Men sen har du varit runt den och kollat om det finns någon huvudlös tomte där.
Jag har inte sett någon här i närheten, men den kan ju ha flugit långt med den här tomteluvan.
Precis, ja. Alltså man blir ju nyfiken. Varför hämtade den här duvhöken tomteluvan? Trodde den att det var något byte eller vad trodde den egentligen? Så vi har med oss dig, Susanne Åkesson. God morgon.
Ja, god morgon.
God morgon. Ekologiprofessor i Lund och fågelforskare. Susanne, vi skickade ju den här bilden till dig också. Vad tror du detta handlar om?
Ja, först kan jag bara konstatera att jag aldrig sett något liknande tidigare. Så det var ju spännande nu i jultid också. Och det, jag kan ju bekräfta också att det är en duvhök och det är en ungfågel. Och det ser man på de här längsgående ränderna på bröstet. Skulle det vara en gammal fågel så skulle den vara tvärbandad där. Så det är en ungfågel. Och det kanske kan förklara en del varför den sitter med en tomtemask också, tänker jag. Duvhöken är ju en fågel som i princip kan fånga vilket byte som helst, men framförallt ger sig på fåglar som antingen rör sig eller sitter någonstans i. Det kan vara i tätskog eller som här kanske lite mer öppnare områden och faktiskt numera ibland även i trädgårdar. Mm. Och jag misstänker att den har gjort en felbedömning här som är ganska rejäl, men att det kanske är triggat av den här normala jaktinstinkten att reagera väldigt snabbt när den kommer flygande på någonting som rör sig. Och det är möjligt att det här skägget blåste lite i vinden och att den kanske tyckte att det såg ut att vara någonting levande och direkt högg den i klona. Jag gissar att den har gjort någon sån felbedömning.
Men Ann, tog duvhöken med sig tomtemasken när den stack sen, eller lämnade den?
Den tog med sig tomtemasken och den höll den hårt i klorna. För sen, jag följde den inte mer, men sen hörde jag av grannarna, för då hade den landat på trottoaren. Mm-hmm. Och det var några som kom och gick förbi och fick se den här fågeln och tänkte, men den där fågeln, den sitter ju fast, den behöver nog hjälp. Så de började fundera på vad de skulle göra. Men fågeln satt ju inte och väntade, utan den flög ju iväg vidare. Och det är ett litet skogsparti. Och där var den en liten stund sen, sa de också. Mm.
Precis.
Men det är ingen som har hittat den där tomtemasken i skogen sen?
Nej,
inte
vad jag har hört heller. Och jag har inte varit ute och letat efter den på något sätt.
Nej, men okej. Men en ung duvhök, förmodligen då Susanne, som har misstagit sig, trodde att det var någonting ätbart och sen så tog den med sig tomtemasken. Och nu kanske den kommer tomt omkring där i Nässjö då?
Ja, det får vi väl se. Det är ju några veckor sedan faktiskt.
Ja.
Ja, jag kan lägga till också att så här år så kan det ju vara ganska kritiskt för en del duvhökar att de har svårt att hitta föda när de är unga och inte så vana jägare. Så att den kan ju vara lite desperat också och ge sig på vad som helst då.
Mm.
Mm. Ja, precis. Ja, men en udda och rolig upplevelse naturligtvis så här juletider. Men god jul på er då!
Ja, god tack. Jul!
Ja. Tack för att ni var med. Tack.
Ja,
hej då.
Tack, hej.
Hej. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. Om man korsar en taggig maskätare med en pyrande sporförpackning så får man det svenska namnet på denna art. Och tittar du på denna raring så är du förmodligen i en lövskog som stått där länge. Obs, den äter alltså inte mask, den lever av förna. Och det svar som vi hade tänkt oss är igelkottsröksvamp. En del av er har svarat igelkottaggsvamp, men då får man inte med den där pyrande ledtråden. De som vinner priser är i alla fall Falagon Bergström i Helsingborg, Roger Hansson i Västerås och Pia Tingvall i Rimforsa. Grattis alla tre! Och till er skickar vi en termos, en tygkasse respektive ett tygmärke. Så här skriver Lena Landström om igelkottsröksvampen. Först den lilla taggiga maskätaren igelkotten, sen sporspridaren röksvamp. Svampen trivs i kontinuitetsädel lövskog, men är svår att hitta. Jag skulle bli jätteglad om jag hittade en. Och Kerstin Färm Vidlund håller med. Vilken fantastisk röksvamp ni efterfrågar denna vecka, nämligen igelkottsröksvamp. Har aldrig hittat den, men hoppas alltjämt på att en dag... Och Ludvig Lagerqvist skriver, Hej, rätt svar borde vara igelkottsröksvampen, en taggig maskätare plus rykande svamp. Ingen svamp som jag har sett på mina svamprunder, men den ser ju riktigt frän ut. Tack för en skön start på dagen, hälsar alltså Ludvig Lagerqvist. Och tack för det. Och det är verkligen en cool svamp, den här igelkottsröksvampen. En lite exklusiv, sydlig art som kan ses rikligt gynnsamma år. Och när Sveriges mykologiska förening samlades i bokskogen utanför Hör hösten 2025 så var det just så. Mykologerna Rut Folke, Monica Andersson och Joakim Krumlinde visade den lite märkliga svampen för Jenny Berntsson Djurvall.
Nej.
Har du
nej, det var det gulligaste jag sett.
Ja.
Berätta om igelkotts röksvampen.
Det är en sydlig art. Den är ganska exklusiv. Man finner den inte så ofta. Här i bokskogarna i Skåne har vi hittat ett antal exemplar. Och vi har hittat den på Billingen utanför Skövde. Men det är de platser som jag har sett. Sätten.
Finns utanför Linköping också, okay. Söder om Linköping.
Ja.
Vad heter du?
Monica Andersson.
Nu ser vi den på marken, men sitter den på ved? Eller sitter den i marken?
Nej, det är en förnasvamp, så den växer på dött material helt enkelt.
Det måste inte vara ved, det kan vara på det andra här. Ja. Svår att se i boklövens bruna nyanser. Men när man väl får syn på den så ser det ut alltså som miniatyrigelkottar.
Ja,
du fick upp en löv.
Ja, den växer på gamla vissna löv helt enkelt, kan man säga.
Men tänk er om det fanns pyttesmå igelkottar. Någon som en pingisboll, någon kanske lite större upp mot en tennisboll. Och så har de gripit ihop och man kan inte se ansiktet.
Så söta är de, ja. Ja, det är roliga fynd.
Ja, att hitta igelkottsröksvamp är roligt på flera sätt. Som Rut Folke sa är den exklusiv. Den här arten signalerar att miljön här är värdefull och rik på andra svampar också. Här står vi i en skånsk bokskog. Man kan hitta den i barrblandskog också, men den behöver en lång skoglig kontinuitet som det heter. Att skogen är gammal och inte har varit kalhuggen helt enkelt. Den ser ju lustig ut med sina bruna taggar. Men inuti är den byggd som många andra röksvampar, berättar Rut.
Röksvamp är en svamp som kallas för buksvamp och de har sina sporer inuti själva fruktkroppen. Normalt sett så har man ju sporerna i rörlagret på soppar eller i skivorna om det är skivlingar. Men de här då, om man delar på dem så ser man att det är som ett skal runt om. Och sen är det en spormassa inuti. Och det är nästan alla av oss har ju gått förbi de här torra röksvamparna och kan inte låta bli att trampa på dem. Och, så att det är på det sättet de sprider sina sporer.
Mm. Ska vi, får vi dela på en och se?
Det kan vi göra.
Oj, nu såg man nästan som att den hade antydan till en fot.
Ja,
eller?
Ja. En liten fot.
Oj, den är lite mjuk när du skär den här.
Ja, den här är mogen. Oh, så då ser du hur svart det har blivit.
Oj.
Men du ser fortfarande den här skalet
som
håller inne spormassan. Men det är alltså det här, när det torkar lite till och vi trampar på det så puffar det ut.
Vad händer med sporerna sen då?
Ja, men då sprider de sig ju. De sprider sig inte ofta inte så speciellt långt. Men det blir ändå en liten spridning. Och sen vinden får med sig en del. Djur kanske får med sig en del. Och sen förhoppningsvis så kanske det blir en ny svamp någonstans. Mm.
Men den här kan också sprida sig via sitt mycel.
Nej, jag skulle säga, det gör den ju. Ja. Den har, du ser myceltrådarna här. De är ganska häftiga. Oj.
Ja, de var ju liksom synliga som rötter.
Ja.
Ja.
Så svamparna är ju Fruktkroppar ska vi komma ihåg. Det är som att plocka ett äpple från ett äppelträd. Så när vi plockar en fruktkropp så plockar vi ju egentligen inte svampen. Utan svampen är mycelet och det ser vi väldigt sällan. Det ligger kvar i marken.
Sist här hörde vi mykolog Rut Folke och reporter var ju Jenny Berntsson Djurvall. Innan vi ska tillbaka till Madagaskar så konstaterar vi att vinterns licensjakt på varg stoppas tills vidare. Det är länsstyrelserna i mellersta och södra Sverige som tar beslut om licensjakt på varg och totalt skulle 48 vargar få skjutas med starten 2 januari. Men flera organisationer, bland annat Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen, överklagade detta och nu har förvaltningsrätten i Luleå alltså satt stopp för vargjakten. Enligt den senaste inventeringen finns det ungefär 355 vargar i Sverige och antalet har minskat de 3 senaste åren. Beslutet om licensjakt kan komma att överklagas till kammarrätten. Men nu ska vi tillbaka till Madagaskar som ligger cirka 50 mil utanför Afrikas östkust. En ö i Indiska oceanen som är ungefär lika lång som Sverige men bredare. Som Madagaskar är ungefär 30% större än Sverige till ytan. En ö som också har varit isolerad under lång tid. Något som har gjort att många unika arter har evolverat fram här. Som lemurerna då, till exempel Lisa Henkow som vi pratade om den här morgonen.
Ja, alltså de är ju så charmiga.
Ja, varför är de det?
Det vet jag inte. Men de är ju sociala djur. De är sociala djur och de har framåtriktade ögon. Och det hjälper väldigt mycket för oss människor som är så mycket för ögonkontakt.
Mm. Ja. Ja, jag tycker de är dödscoola. Jag har ju aldrig varit på Madagaskar, men jag har sett dem på film. Jag älskar lemurer. Men du Lisa, vi har ute en tråd på våra sociala medier och där har Lollo Hernande skrivit: jag var där för precis ett år sedan. Det var 2 veckor av fantastiska upplevelser, men också en enorm sorg. Det är ett otroligt utsatt land med en ytterst liten spillra natur kvar, skriver Lollo. Var det någonting som du märkte när du var där?
Ja, det märktes redan. Alltså jag var ju där för 19 år sedan och det, redan då så var det ju mycket röd jord som var bränd och det var svedjebruk och så. Och de här nationalparker eller så, det är ju små öar i ett odlingslandskap får man väl säga, men också ja, och mycket av befolkningen bor ju på landsbygden.
Men tillbaka till lemurerna då. Alltså det finns massa olika arter av lemurer på Madagaskar. Eller hur Lisa?
Ja, det är alltså så att för ungefär 50 miljoner år sedan så tänker man sig att lemurer kom, förfäderna till dagens lemurer kom liksom seglande till Madagaskar på ett stort träd som hade blåst omkull i ett oväder eller något sånt där. Och sen har det utvecklats massor av arter. Och ungefär 100 arter säger man finns nu. Och så finns det ju då 16 som fanns också innan människorna kom till Madagaskar för 2000 år sedan ungefär.
Mm. Och det är väldigt stor skillnad också på de här lemurarna. En del är nästan manshöga om man är en liten man. Och sen så finns det pyttesmå lemurer.
Ja, och den största som finns nu, det är ju Indrin. Och så finns det en som är världens minsta primat. Indrin, den väger ungefär 10 kilo ska vi säga. Men sen så finns det den här minsta primaten i hela världen som väger bara 30 gram ungefär. En liten musmak i en liten lemurart.
Mm, den kommer vi träffa lite senare i programmet. Men du var ju där för ganska många år sedan nu Lisa, 2006. Men så har du sparat på dina inspelningar tills nu, vilket vi är väldigt tacksamma för. Men ta oss tillbaka till Madagaskar och lemurerna nu Lisa.
Ja, men vi ska ut i skogen. Och det är lite på morgonen. Och vi har med oss botanisten Elisabeth Rabakon Andrianina som brukar kalla sig för Madabacco, och hon hade verkligen ögonen med sig.
Baby, bra lemur. Det är en lemur som sitter där och tittar på oss. Så snygg. Käre värld. Den fixerar mig stint med sina lite honungsgula ögon och så har den en svart långdragen nos och så vita fält på pannan och världens sötaste ansikte och små, små händer som griper om trädstammen. Och så halvhänger den lite där. Det är en unge, säger Madame Bacco. Och nu tittar den lite åt andra hållet. Den tycker inte vi är så farliga. It doesn't think we're so dangerous, does it?
No.
Are they normally afraid of people?
No, they are. No, they run away if you make too much noises. But no, we're not doing anything, so you just watch us.
Mm.
Look at the, you know, the white, you know, the white spots on above the eyes. Try to take pictures.
Well, I would like one too. Oh, den har fantastiskt, nästan gyllengul päls på sina håll. Och så det här lilla ansiktet. Och så små öron som gör att den påminner lite om en teddybjörn eller något sånt där. Och så världens längsta svans. Lurvig tjock svans.
Before he runs away.
But what about the tail? It's very long.
Yeah, it's very, very long. And look at the fingers.
Yes. Och den har såna små...
Like human fingers.
Små fingrar som ser ut precis som en liten barnhand, fast en lite magrare faktiskt. Åh, vad fin den är. Den sitter så stilla med långdragen svart nos och så de här bärnstensgula ögonen som tittar på mig. Och så sitter riktade precis rakt fram, nu vrider den på huvudet lite och ser att nacken är lite gulaktig päls och så. Resten av pälsen är någonstans mellan gul och olivgrön. Och så har den vackra vita fält ovanför ögonen så ansiktet är så näpet. Och små, små, långa fingrar på handen med svarta knokar och så lite lurv. Öronen är precis runda och verkligen förstärker det här intrycket av något väldigt, väldigt gulligt. Och pälsen ser så mjuk ut och svansen är tjock, tjock och lång. Och hänger ner här över grenarna. Och man ser att den kan hoppa bra bland träden. Att den har långa, kraftiga bakben. De ser ut att vara dubbelt så långa som frambenen nästan när den sitter så här. Trädstappen på sniskan och tittar sig omkring lite sävligt. Det är fascinerande att den rör sig så långsamt. Och kan den vara en halv meter lång i kroppen kanske? Nej, den är nog mer. Och svansen måste ju vara minst lika lång. En brun lemur, en art som har delats upp i många, många arter på sistone. Lemurerna är under föremål för forskning här på Madagaskar så att man delar upp dem i arter vart efter man finner att de är olika. Det som surrar hela tiden, det är såna här svettbin kallar de dem, men de är ju inte bin utan det är någon sorts flugor som har observerat att det rinner rätt så mycket svett här. Så de kommer och sörplar i sig av saltet.
Mm, det var svettigt när du var på Madagaskar, Lisa.
Ja, det var det. Alltså, jag tror det blev 37 grader. Någon gång på tidig eftermiddag där när solen stod som högst. Vi är ju på södra halvklotet i tropiska förhållanden.
Mm, mm. Och det där var en rödhettad brun lemur som alltså var den första lemuren som du fick se.
Ja, alltså sån upplevelse. Men ofta så var det ju så att man hörde lemurerna först. Vi kan väl lyssna på hur de låter, de här rödhettade brun lemurerna.
Är det det där lilla knaprande lätet eller vad är det för någonting?
Ja, men visst påminner det lite om en gris eller någonting. Det grymtar liksom. De har ju så många olika läten. Men så här lät det. Och det här var faktiskt inspelat. Det finns en liten liksom camping eller vad man ska säga. Eller så här stugby inne i skogen där. Och det här var inspelat i stugbyn. Man hör ju till och med röster av människor. Så de var ju inte skygga precis. Utan de rörde sig ju mellan träden där och letade efter mat. För det här var ju slutet av torrperioden. Så det är otroligt lite mat.
Mm. Och det var alltså då i den här Kirindi-skogen på västra sidan av Madagaskar som du var till. Och det här berättade du tidigare då, det är en lövskog som fäller sina blad precis som här hemma.
Ja, det är det. Och Madagaskar är ju lite speciellt för det delas liksom upp i olika naturtyper av en bergskedja som löper längs öns östra sida. Så regn och så, de kommer på östsidan väldigt mycket.
Och nu ska vi till en sån regnskog då som är på östra sidan av Madagaskar, Lisa.
Ja, vi ska det. Det är väldigt grönt, fuktigt, varmt och det är höga trädkronor. Och så finns det ju ett par lemurer som är lite mer kändisar än andra. Och vi ska träffa en sån, den här som är känd som den sjungande lemuren. Klockan är 6:15 på morgonen. Det är början av november, året 2006. Vi är på Madagaskar. Det är en lemur som kallas för Indri som gör de här nästan sjungande ljuden. Indrin finns bara på Madagaskar som är världens fjärde största ö och ligger utanför Afrikas sydöstra kust. Vi är i Andasibe nationalpark. I djupgrön regnskog. Luften är fuktig och varm och jag står här med guiden Lida.
What are they saying? What are they saying?
The communication cry. For example, in the communication cries or territorial cries. They do the communication cry, for example, to send a message, like good morning, where are you come here, like that.
Det är kontaktläten, säger Lida. Ljudet kommer från trädkronorna högt upp. Indrin tillhör lemurerna, en sorts primater som bara finns på Madagaskar. Just Indrin är den största arten. Den väger sådär 8-9 kilo och är knappt en meter lång. Forskning visar att av alla däggdjur på jorden med en kroppsvikt över 10 kilo har redan en tredjedel dött ut och ytterligare en tredjedel hotas av utrotning. Indrin är akut hotad. Den ser ut som en svartvit teddybjörn med ljusgula ögon i det svarta ansiktet och utåtstående små runda öron.
In one group, there are 2 to 5 individually in one group, and each group have a fixed territory, about 7 to 10 to 20 acres. Each group. And the Indri eat mostly young leaves, fruits, and the flowers. They eat 36 species of the leaves different in their territory every day.
Indrin lever i familjegrupper som består av ett livslångt troget par och deras ungar. Och de får max en unga om året. Först vid 7-9 års ålder blir de könsmogna. Och de kan bli så gamla som 40 år. Det är honorna som bestämmer i familjegrupperna. Och när en indri ska hoppa kan den hoppa upp till 10 meter mellan träden. Och varje dag äter de 36 olika arter av växter, blad, blommor, frukter och frön. Ibland går indren ner på marken och äter jord. Man tror att det är för att den ska avgifta sig när den har ätit giftiga frön eller andra växtdelar. Nu är indrin den största lemuren på jorden. Men när de första människorna kom till Madagaskar för ett par tusen år sedan fanns ytterligare 15 stora lemurer och ännu större än indrin. Den största vägde 200 kilo, som en gorilla. Människorna utrotade de stora lemurerna och det är ett vanligt scenario när människor har kommit till öar. Och än idag är det ofta jakt som utrotar stora djur. I Afrika finns fortfarande gorillor kvar, medan deras motsvariga lemurer på Madagaskar är utrotade sedan länge. Vi ska tillbaka till Andasibe nationalpark på Madagaskar. Indriflocken har tystnat och på stigarna genom grönskan möter vi människor från hela världen. Vi går ner för en sluttning och där står ett 30-tal personer och spanar upp i trädkronorna. På magarna hänger kameror, några riktar jätteobjektiven snett uppåt. Indri, säger Lida och vi går närmare. Det känns lite påträngande att vi är så många, men lemurerna verkar ta det med ro. En större indri sitter väl synligt och plockar blad från späda grenar och stoppar i munnen. Pälsen är rätt yvig och plötsligt ser jag ett litet huvud som sticker fram. I mammans famn sitter en indriunge som kikar på oss med pigga ögon. Den ser faktiskt nyfiken ut. Kontaktlätet, som är nästan som en sång, är bara ett av indrins läten. Guiden Lida berättar att de har parningsläten och varningsläten också.
And the communication cry, love cry and alert cry. The love of cry. Yes, really. And the alert cry. Like pump, 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 pump. Like alarm.
Fantastiska ljud. Nästan lite kusligt, Lisa.
Alltså, om man inte vet. Det är ju så att madagaskerna, malgascherna som de kallas, då, befolkningen där, de har ju de här olika uppfattningarna eller traditionen att lemurer är kanske de dödas andar eller så. Alltså, eller människornas förfäder. Så det är verkligen, man känner att de är förvånansvärt lika oss. Alltså, de är så sociala. De har den här sången då, just indrin. Men de låter ju, många av dem.
Mm, ja, och sen de här hoppen då som du beskrev också, som man har sett på naturfilmer kanske. Har man sett någon lemur så kanske det är indrin som hoppar, liksom skuttar mellan träden.
Ja, men det finns ju andra kändisar, va? De här ringsvanslemurerna som har sån lång svartvit randig svans. De är ju väldigt kända.
Mm. Ja, men vi lyssnar lite till på Indri sång. Ingen annanstans på jorden är kanske evolutionen så tydlig som på Madagaskar utanför Afrikas östra kust. En stor ö, större än hela Sverige, som har varit isolerad under miljontals år. Något som har gjort att det har bildats unika djur och växter här, som kameleont i alla möjliga färger och former och lemurer. Thank you.
This is a boorvuk. This is almost like we're not quite sure what the function is, but we think that one of them is this kind of contact.
De vet inte riktigt hur mycket de kan känna igen olika individer i de här lätena, men just det här
krf. God morgon på er och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Och hon som kan låta som en lemur, det är ju du, Lisa Henkow.
Ja, god morgon. Jag vet inte om jag tycker att jag riktigt levde upp till det här.
Kruff, vad betyder det tror du?
Kruff. Ja, det sa hon ju där, men det får vi höra om en liten stund.
Ja, god jul kanske. Nej, det gör det nog inte. Men det här är ju hur som helst ett specialprogram om Madagaskar och de unika lemurerna som bara finns där. Och för den som precis slog på radion, Lisa, vad är en lemur för någonting?
Ja, men när man ser den kanske man skulle säga att det är en apa. Men den tillhör gruppen primater. Och de har väldigt långa ben som de skuttar med mellan trädkronorna, och så intensiv blick har alla lemurer jag har träffat på haft. Mm. Och det, folk ser ju dem i djurparker och sådär också, för de är populära.
Mm. Ja, otroligt coola djur, och det programmet ska till stora delar handla om just de här lemurerna på Madagaskar då. Men man kan som vanligt höra av sig till oss på Naturmorgon, kanske med en fråga eller en berättelse om Madagaskar. I så fall mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller sök upp oss på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Och där är det lite personer som har skrivit, till exempel Marianne Hull. Hon skriver: vilka fantastiskt gulliga djur vi har här på jorden. Och det är väl bara instämma, Lisa?
Ja, alltså, man blir ju överraskad att det finns en sån mångfald av djur.
Mm. Och inte minst då på Madagaskar, som vi ska återkomma till. Du var ju till Madagaskar och Kirindiskogen 2006, och sen har en del av ditt inspelade material blivit liggande, men nu ska du få komma ut i eten som en lite för tidig julklapp, tycker jag i alla fall. Och till våra lyssnare då. Jag nämnde ju inledningsvis att det finns väldigt många unika djur och växtarter på Madagaskar som kallas då endemiska arter. Berätta mer om det, Lisa.
Men dels så är det väl det att det här är tropikerna, så att man får tänka sig att artbildning eller så här, att det är liksom mycket sol, mycket värme och på vissa ställen mycket vatten också. Så att livsprocesserna går liksom fort. Men sen så är det ju så att Madagaskar är en stor ö med många olika typer av livsmiljöer, och den har varit isolerad ute i havet i ungefär 100 miljoner år, tänker man sig. Och innan dess så satt den inte ihop med Afrika, den ligger ju utanför Mosambik. Mm. Men då satt den ju ihop med Indien. Så att det är verkligen, den har liksom...
Den åkt en bit.
Åkt en bit där mot Afrikas kust, och så lossnade Indien och hamnade i Asien istället. Och Madagaskar ligger nu där. Och livet har bara pågått.
Mm. Och då blir det evolution. Och en av de här väldigt speciella arterna då, det är siffakan, alltså ett släkte av lemurer som du kom riktigt nära, Lisa.
Ja, det finns en art av siffaka, och alla lemurer ska vi säga, och alla, nästan alla arter som finns på Madagaskar, de finns bara där. Ja, en art av siffaka finns det i Kirindiskogen, och den heter Verås siffaka. Den är aktiv på dagen och har tjock bländvit päls. Så här, det här är ingen siffaka.
Nej.
Vad är det här då?
Ja, vad är detta?
Ja, men det är ju en sån här pejlingsutrustning. För vi ska hänga med forskare ut nämligen. En forskare som heter Vanessa Mass, som är från Montreal. Och hon var där 2006 och pejlade efter radiomärkta siffakor. Och så har vi också en papegoja. Och i Kirindiskogen så finns det en fältstation som hon jobbar på. Och jag följde med henne för att lära mig mer om en flock siffaka lemurer som hon känner väl. Och hon har namn på varje individ.
This is Rosa.
Rosa.
Oh, she's so close.
Här sitter Rosa precis intill. Väldigt nära.
Hon är krämvit med svart ansikte, gula ögon och så en svart mössa på huvudet och svarta öron. Och sen så är magen och insidan av benen är också svarta. Insidan av benen och armarna och insidan av händerna. Men annars har hon en vacker krämvit päls.
You hear that call that she's making?
Mm. Is it?
Yeah. This means this is a lost call. This is what they do when they've lost the rest of the group.
Oh.
So hopefully we'll get a response to that. And that will tell us where the rest of the group is.
Yeah.
And it will also tell her where the rest of the group is.
Så hon gjorde ett litet woo, sa hon. Och det betyder att nu har jag kommit ifrån er andra här. Var är ni någonstans? Så förhoppningsvis ska de andra svara. Should we keep quiet so she can hear?
I think it's okay. I think because the radio signal from the rest of the group was more that way. So she'll probably get an answer from someplace over there, which is normally more of a noise like this from the rest of the group.
Okej. Okay. Oj, nu kommer hon här. Hon hoppade till ett ännu tunnare träd. Det där är ju bara 5 centimeter i diameter, men hon är inte orolig för att det ska gå av i alla fall.
You see, each individual has an individual caller, and so this way every individual can be recognized.
Oj, nu hoppar hon precis förbi här. Det är fantastiskt, hon tog 4 skutt i rad och bara mellanlanda för att ta fart för nästa skutt på träden.
They're called vertical leapers, which means you'll notice that their legs are much longer than their arms. And so what they do is they move sideways. So they push off from their legs and then turn in midair and bring their back legs forward to cushion the landing. And so this is how they move.
Mm. Siffa kommer att dansa omkring där i skogen, Lisa. Alltså jag har ju sett naturfilmer hur de liksom rör sig, de hoppar omkring. Det ser ju så konstigt och skruvat ut på något sätt.
Ja, hon beskriver ju här hur de liksom skruvar sig fram på tvären. Men jag har inte sett det där. De kallas ju för de dansande lemurerna.
Mm.
Men det är ju det de gör när de är på marken. Och de är ju inte på marken om de inte måste. De vill ju inte vara på marken. De lever sitt liv uppe i trädkronorna. Är perfekt anpassade för att studsa mellan trädkronorna. Och då liksom på tvären också, de vrider sig liksom. I luften.
Så det man har sett på naturfilm, det kanske bara är liksom någon slags nödlösning. Det är för att de måste röra sig på marken som de rör sig så där konstigt.
En konsekvens av att skogarna inte är kontinuerliga. Liksom, de har inte ett kontinuerligt krontak att röra sig mellan träden.
Ja, okej. Det är ju många ljud i Kirindeskogen, Lisa, både av lemurer men också av papegojor.
Ja, men det här är ju faktiskt så att papegojor och lemurer har lite gemensamt. För att de är viktiga fröspridare på Madagaskar.
Just här runt floden så är skogen precis orörd. Man kan se att det är många, många döda träd och stora träd förhållande till där det har varit brukat. Och så hela tiden de här ropen från vasapapegojorna.
When you get an all-around signal like this, it means that they're very close.
Nu svänger Vanessa antennen runt och överallt så är det en ganska bra signal. Så de är verkligen nära nu.
Very close indeed.
Have you found them?
Yeah, right there. That's Phoenix.
Ah, yes.
I think.
Oh, who is this?
This is Phoenix. He is the dominant male of the group.
Yeah.
Här har vi den dominanta hannen i gruppen och lite längre bort ser jag att det skuttar bland kvistarna. Och han är helt upptagen av att sitta och käka där. Han har så helt otroligt lättsam position, för han liksom hänger lite under grenen med baken stöttad mot några grenar och så.
And if you can see his chest area.
Yes.
It's quite dark brown and looks almost greasy. Mm-hmm. It's because the dominant males secrete from here, and this is what they use to scent mark. Mm-hmm. But it's only the dominant males that have this stained chest. Other adult males don't. And what we've seen, see, that's what he's doing right now, is he's scent marking. That's an anal scent mark.
De markerar revir, och då är det de dominanta hannarna som har en körtel uppe precis i halsgropen som utsöndrar doftmarkering. Så därför så ser den här bruna pälsen, mörkbruna pälsen på bröstkorgen, ser ganska så fet och kladdig ut. Det beror på just den här utsöndringen av doftämnen. Och precis när vi såg honom så satte han baken till och doftmarkerade lite med baken. Oh, here is a brown lemur. Och här finns det både bruna lemurer och sifaka. How do they interact in the woods?
The two groups?
Yeah,
it's not that much interaction. Occasionally there's a bit of aggression between them, but not that they tend to just ignore each other. But they do recognize each other's alarm calls. Mm-hmm. So she fox and Fulvis both have two different alarm calls. They seem to have a very specific aerial predator alarm call, mm-hmm. both she fox and Fulvis. And they also seem to have this other more general alarm call. And she fox will react to the Fulvis alarm call, and Fulvis will react to the she fox alarm calls.
Okay. Så de två lemurarterna här som vi har ovanför oss just nu, de känner igen varandras varningsrop. Och de har en för luften och en för marken då, variant. Och så kan de då dra nytta av att den andra gruppen har upptäckt en fiende. Om det nu är en rovfågel eller en fosa som är ute och går.
Fosa, Lisa, vad är det för djur?
Ja, det är så häftigt. Det är det största rovdjuret på Madagaskar, men det är som en medelstor hund ungefär. Mm-hmm. Och det är specialiserat på att äta lemurer. Mm-hmm. Och det ser ut lite så, alltså det är lejonfärgat och så ser det ut som en, ja, men typ hundkatt. Lång nos, smidig, ganska långa bakben, lång svans och jättebra på att klättra.
Också en endemisk art då, alltså som bara finns på Madagaskar.
Ja, men absolut.
Mm. Alltså, vi hörde ju här hur de här olika lemurarterna kommunicerar med varandra. Det verkar liksom vara väldigt sociala djur, lemurer.
Ja, men många av dem lever i grupper, alltså i familjegrupper med olika strukturer. Det är lite olika för olika arter. Och det här med grupplivet är så viktigt, så de har till och med specialkonstruerade tänder. En liten tandkam, eller vad man ska säga, i underkäken. Så när de putsar varandra så kan de kamma pälsen också.
Jaha, vad praktiskt. Kamma tungan också om den blir hårig. Ja. Men,
de har en specialtunga för att ta bort håret på kammen.
Ja, just det. Men det finns inte bara ovanliga djur utan också växter och lava då på Madagaskar.
Och här är lite hänglavar på ett av träden. Påminner lite om vårt långskägg. Och en orkidé som hänger här. Annars är orkidéer ganska ovanliga som epifyter, alltså sådana som hänger i träden. Men här hänger den med torkade frukter och det ser ut som, kommer det inte regn snart så kommer den ha det ganska tufft. Det är ju just för att det är en sån torr miljö som det inte finns så mycket orkidéer uppe i grenklykor och sånt.
Can you hear that?
Oh.
And you can hear Rosa in the very background replying. This is a boorvuk. This is almost like we're not quite sure what the function is, but we think that one of them is this kind of contact.
De vet inte riktigt hur mycket de kan känna igen olika individer i de här lätena, men just det här som var nyss här, det är ett sånt typiskt sånt läte som de har när gruppen är ovanligt utspridd, för ofta sitter de ju nästan i samma träd och äter, men nu så är de väldigt utspridda. Då kan det vara ett sätt att hålla koll på att hela gänget är med här. Nu har Anesta hittat den dominanta honan här i gruppen. She like the grandmother?
Pretty much.
So. Lite farmor över henne. Mm. Oh, she's very close. But she has a baby on her back.
Yeah.
Hon har en liten unge på ryggen. Åh, vad söt den är. Och den hänger på. Hon sitter bara stilla där och Vanessa tror att hon kanske är van vid hennes doft. Och hon äter av några knoppar nu så spanar hon ut där över.
Yeah, so that's the radio collar as well that they carry.
Hon har ett radiohalsband runt.
Halsen.
Ungen hänger väldigt högt upp nu. Det är som den också vill äta knoppar. It looks like the baby wants to have some buds too.
Yeah, they start. They start to jump around and nibble and stuff like this. January 2005, I was here and collecting.
Oh. Nu var det ett sånt här härligt ljud igen. Sitter de tre stycken i samma träd där efter varandra. Jag ser inte de andra. Vanessa säger att det finns fler i gruppen. Nu hör de varandra. Man ser hur honan hon sitter och spanar genom grenverket. Och nu hoppar hon fram här mot. Med ungen hänger på ryggen. Jag förstår inte hur den bara klarar att hänga på den här enorma skutten de tar.
This is a dominant male, she's a dominant female. She is dominant to him, yeah. And she gets the food first.
Aha, så det var ett träd där med lite mat. Och då så satt redan den dominanta hannen där. Men när hon kom hoppande så hoppade han iväg.
You know, females are said to be dominant. But what we'd like to do is really quantify this.
De håller på att försöka undersöka om honorna bara har någon sorts företräde till maten eller om de är verkligen dominanta i alla situationer. De hannarna är ju precis lika stora och jag skulle inte kunna skilja en hanne från en hona. För de ser ju precis likadana ut också. De har samma färger och samma storlek och allting. Åh, vad fint hon sitter, den lilla ungen har så otroligt fina ljusgula ögon. Och så ligger svansen där i en liten knorr. För ungen har ju lika lång svans i proportion som de vuxna. Åh, hon tittar hitåt nu, lilla ungen där. Do you know if it's a boy or a girl, that little baby?
No, they're really hard to tell. Because females seem to have this extended clitoris that looks like a penis.
Oh.
So we can only sex them when we catch them to put collars on.
Mm, man kan bara könsbestämma siffackarna om de är riktigt nära, säger Vanessa Maas. Ja, Lisa, du har ju varit där på Madagaskar. Alltså de här siffakorna, de lever i matriarkat alltså.
Ja, men så sägs det. Och det är det som de höll på och forskade på här då 2006 när jag träffade Vanessa. Och det har fortsatt att studeras förstås. Och jag är inte helt uppdaterad där. Men de har ju samma kroppsstorlek, hanner och honor. Man kan inte skilja dem. Båda två har den här tjocka vita pälsen som ser så otroligt varm ut i värmen. Men som faktiskt isolerar mot värmen. Och sen så... Ja, har de också ett väldigt kort fönster då de parar sig. Så större delen av året, alltså från en halvtimme till upp till 4 dagar, då kan honan bli befruktad. Resten av året så är det ingen idé att försöka göra sådana grejer. Så att det är klart att det är... men det är klart, när de har en unge då ser man ju att det är en hona. För det är ju de som ger di.
Vi ska prata mer om lemurerna, men nu ska vi få reda på hur det går för lemurerna på Madagaskar. Och för att få svar på det så ringde jag upp naturvårdsbiologen Allan Karlsson som tidigare jobbar för Svenska WWF med att försöka rädda lemurerna och andra djur på Madagaskar. Och så här beskriver Allan den stora ön i Indiska oceanen utanför Östafrikas kust, Madagaskar.
Den kallas ju den röda ön nu för tiden. Mm-hmm. För när man flyger in så ser man den här röda lateritjorden som täcker största delen av ön. Alltså det hade blivit avskogat. Det har det inte varit i alla tider. Mm-hmm. En gång i tiden var 98% av ön beskogad enligt forskning. Men det var innan människan kom dit. Då började hända grejer. Så... Sen har man ju inte dokumenterat det här med skog och sånt hela. Men på 50-talet gjorde man det. Då var en tredjedel av ön beskogad. 60-talet hade siffran minskat till 21%. Och 2023, det senaste, då var det 9,7% var skogstäckt.
Mm. Jag antar att det har med det att göra att det går dåligt för lemurerna.
Ja, tar du bort livsmiljön så faller de snabbt ihop populationerna. Och det är ju det vi ser, va? Och det är ju där vi för 20, nästan 25 år sedan gjorde en kraftsamling för att rädda lemurernas livsmiljöer. På östra Madagaskar löper en bergskedja nästan från norr ända ner till söder som är regnskogsbeklädd. Och grundtanken var att kunna bibehålla den här ryggraden av regnskog för lemurer och alla andra arter också. Så att de skulle kunna ha konnektivitet mellan, alltså korridorer mellan olika populationer. Mm. Och då när vi började från WWF Sverige då, 2002 tror jag det var. Då var det en konnektivitet, alltså det var som en lång korridor, som en ryggrad. Och så ligger anknutet till det stora, större skogsområden som Masoala, Ranomafana och också Midungi till exempel.
Är det nationalparker?
Och det var nationalparker, de hade man skyddat. Men när man skyddade dem från början tänkte man inte på det här med biologiskt viktiga med konnektivitet. Att populationer ska kunna möta varandra och så vidare. Så det satsade vi hårt på och det gick ganska bra i många år det där att vi lyckades skydda. Sen drabbades Madagaskar av politisk instabilitet och saker började förfalla. Och den här ryggraden då med regnskog, den är ju bruten på väldigt många ställen idag. Mm. Och tyvärr är det ju så, när en sån korridor är bruten så är det väldigt svårt att återställa den. Och vi ser nog bara början på det hela. Detta har ju hänt, som jag sa, det är ju 20 år, det är ju mannaminne, va? Det har hänt nu på sen tid, va? Vi kommer nog se större förändringar de kommande åren. Man räknar ju med att redan mellan 25 och 30, alltså närmsta 5 åren, så kommer väldigt mycket urskog försvinna på Madagaskar. Och det är ju det som är drivet av svedjejordbruk, som man kallar tavi. Man producerar mycket träkol av regnskogsträden, som är en av de stora energikällorna på Madagaskar. Hushållen och i städerna också använder träkol som främsta energikälla. Och så är det då illegal skogshuggning. Sammantaget detta så försvinner mycket regnskog, men det skyndas på av en klimatförändring. Så skogen brinner lättare nu för tiden, den torkar ut och vi har en ond cirkel som är ganska svår att stoppa om ingenting händer nu så att säga. Mm.
Det är ju en ganska dyster bild du målar upp där, Allan. Finns det något sätt som vi kan stoppa det här? Så vi kan laga den här ryggraden till exempel. Vad är det som skulle behöva göras?
Att laga hela ryggraden kommer nog vara en stor utmaning. Men det finns ju stora block, och det var det vi knöt ihop med andra stora block. De större blocken med intakt urskog finns ju kvar, va? Att stärka skyddet så att ingen skövling inne i de regnskogarna kan ske. Va? Så det vi måste nu är ta ett kraftsamling, skydda de större blocken med bergsregnskog för att rädda lemurerna, va, för framtiden.
Det säger alltså Allan Karlsson som tidigare jobbade som naturvårdsbiolog för svenska WWF bland annat på Madagaskar. Och Allan nämner också fattigdom och en ökande befolkningsmängd som en förklaring till att regnskogen försvinner i allt högre takt, något som vi ska återkomma till. Och enligt den internationella rödlistan IUCN så är nästan alla lemurarter på Madagaskar hotade i olika grad, inklusive då siffakan som vi pratade om alldeles nyss, Lisa.
Ja, men det är ju så. Den räknas som akut hotad. Och rödlistan, den bygger ju på hur mycket de minskar, så att säga. Och man försöker också ta in hur mycket livsmiljöerna minskar. Och man kan ju tänka sig, alltså siffakan som är så anpassad för att leva i trädkronorna. Och den lever på 20 trädarter och den bara... Det är liksom, de är så otroligt anpassade för sina speciella livsmiljöer. Så att här, när de försvinner så är det svårt.
Mm. Men nu ska vi tillbaka till Kirindeskogen som alltså ligger på västra sidan av Madagaskar, och här pågår det lemurforskning, Lisa.
Ja, men det finns ett tyskt primatinstitut som driver en fältstation som ligger mitt i skogen. Och där träffade jag på en doktorand som heter Melanie Damhan, och hon visade upp nattens fångst. Och då var det av små nattaktiva lemurer. Hela 17 stycken fanns med av världens minsta primatart.
I think 17 of the pygmy mouse lemur, which is the smallest primate of the world. Oh. 30 gram only.
Oh.
And there are some dwarf lemurs, fat-tailed dwarf lemurs as well. Mm-hmm. And some cockwolf lemurs. And one grey mouse lemur. So this is the smallest.
Oh, he's bigger than Jimmy.
Den har jättestora bruna ögon. And it's the smallest one.
The smallest primate of all.
Tidkeli. What's it? The marks. It has big ears, and then it's.
Yeah, we mark the ears and take genetic samples from the ears.
Ja, de tar prov från öronen för att analysera genetiken.
And then they get a microchip so that you can read the number of the microchip even through the traps.
So okay.
Then they stay here until later.
I think the shape of the nose was quite unusual.
Yeah, they have very pointed nose. Yeah.
Well, it's spetsy little nose. And this was pink, was it? Oh, almost. We have a look at another one. De är i små plåtlådor och så viker Melanie ner. Och titta, it's open. It's mouth.
It's a pretty little toe.
Den är så söt och svart spetsig nos. Och sen så en liten mun under. Och ögonen är så enorma. Why does it open its mouth?
It's afraid.
It's afraid.
Yeah. Sometimes it talks, but in ultrasound, they can't hear it.
Aha, de kan göra ultraljud också när de öppnar munnen så där. You blow like that?
Yeah, why? it's calling. I can hear a bit, but...
Aha.
But we have... I have a bit
of nothing. So this was the pygmy ones. Och den är fantastiskt söt. Liten, med stora bruna ögon som stirrar på en.
It's the other species that we have, the grey mouse lemur. Yeah. It's much bigger.
Yeah.
Usually it's grey, but this one is quite reddish.
Den väger dubbelt så mycket som den andra. What do they feed on?
Fruits, insects, gum from trees.
Frukt, insekter och olika växtsafter. En låda rörde lite på sig.
It might come out. This is the fat-tailed, fat-tailed dwarf lemur. Because they store
större.
They store fat in their tails. Yes. That's why they are called.
Den lagrar fett i svansen som den kan använda under
torrperioden när det är ont om mat. Och vilken söt liten hand den har, och den har rosa nos. Och stora, stora bruna ögon med svart ring omkring. Och så är ansiktet lite vitt och grått. Längre. Och mindre öron. It has smaller ears than the
other. Yeah, much smaller, yeah. Mm. They are frugivores and there are no fruits around. So they hibernate for pretty much 6 months a year. Mm. I mean also the grey mouse lemur, the bigger one I showed you, the females hibernate here and the males stay active.
Så so wow. So honorna går in i en vinter, dvala och hanarna fortsätter vara aktiva. Den här stora, den äter frukt och därför behöver den samla fett i svansen för att klara säsongen.
So there's another one, but this is, I'm a bit afraid that it might jump out, you know, it's much bigger. That's the Cockwell's dwarf lemur.
Oh yeah, bigger.
Oh.
Very bigger.
En svart nos kikar fram och så ganska stora öron. Och så ögonen är riktade rakt mot oss och de nästan lyser där inne fastän det är...
And you can see it has a radio collar on it, we work with it.
Ja, det är lite olika hur stora grupperna är och en del lemurer lever också ensamma, det berättade forskaren Melanie Dunham. Och vi hörde också en nyfiken turist där i bakgrunden. Men Lisa, vad var det för lemurer i den där lådan? Vad kan du berätta om dem?
Ja, men här var ju en kavalkad av små lådor, plåtlådor med lemurer i. Och vi öppnade lite, bara gläntade på och kikade in. Den sista här var jättemusmakin. Och den var ju inte jättestor. Men de hade ju radiohalsband på den och kollade hur mycket yta den behövde i skogen. Och den behövde ungefär 5 hektar. Medan däremot världens minsta lemur som bara väger 30 gram. Den ändå använder så den då den här dvärgmusmaken. Den använder alltså 2-3 hektar av skogen. Så de behöver ganska stora områden. För de är så otroligt specialiserade. Och sen så var det här med att de går i dvala. Och det är ju vissa arter som gör det, och till och med vissa arter som gör det där är den här torrperioden och ingen mat finns när de lever på frukt och så kan de sova sig igenom den. Medan liksom nästan precis exakt samma lemurer lite längre norrut, de har inte den här torrperioden. För så är det ju på Madagaskar, att det är olika miljöer. Och man förstår ju när man hör om de här otroligt olika anpassningarna och också att de sover tillsammans i sovgrupper, det är också någonting speciellt i träden, i håligheter i träden. Men när man hör om hur otroligt speciellt anpassade de är, så förstår man ju att det här har varit en konstant miljö under en lång tid. Det har liksom sett ut så här, för de har kunnat leva på det här sättet för att skogen har betett sig likadant år från år. Och det är ju det som är så utmanande nu, att skogarna försvinner i en vansinnig takt och att det också är en klimatförändring ovanpå det och invasiva arter. Och ja, det finns mycket faktiskt att bekymra sig om.
Det var ju ett tag sedan du var på Madagaskar, Lisa. Vet du vad som har hänt med den här Kirindiskogen som du var till och de här små dvärgmusmakerna som vi hörde om alldeles nyss?
Alltså jag har ju försökt att hålla reda på vad som hände på Madagaskar lite grann, varit extra intresserad av nyheter och så. Men det kom ju bara som det gjorde i höstas till exempel, att det var politiska oroligheter. Folk gick ut på gatorna och presidenten flydde och så. Men nu är det lugnt. Och de försöker liksom bygga upp sin demokrati på ett konstruktivt sätt. Men jag ringde upp Vairan som jag träffade när jag var där för 19 år sedan. Och hon är biolog och seniorforskare på universitetet i Morondava. Och många på Madagaskar har ju rätt så långa namn, så vi låter henne presentera sig själv nu.
Rasa Fintalama Fua Hiraniaina. Mais on m'appelle Vairan.
Vairan.
Oui, c'est correct. Bravo.
Vairan berättar att det var en stor svältkatastrof på sydligaste Madagaskar 2014 och så en till 2017 på grund av torka. Och då flydde många människor undan svälten norrut. Och det medförde ett stort tryck på Menaber-regionen där Kirindiskogen ligger. På grund av att de tog med sig svedjebruket, traditionella jordbrukstekniker på södra Madagaskar. Man hugger ner en bit skog, bränner marken och så odlar man majs och kassava. Och det är det som har provocerat fram den stora förstörelsen av skogen, berättar Voiran.
Et c'est là qui a provoqué la grande destruction de la forêt.
Et combien de forêts est détruite?
Pour la forêt de Kirindi, c'est presque 75% brûlé.
75?
Oui. C'est vraiment grave.
Ja, 75% av det skyddade området har bränts ner. 75%. Det är mycket allvarligt. Och 2024 så skickades det poliser till byn och det hjälper lite. Förstörelsen har bromsat upp. Men hur går det då för lemurerna, undrar jag.
Et parmi les six nocturnes, il y a l'espèce Microcepus perte, qu'on ne trouve plus à Kirindi maintenant, depuis la destruction de la forêt.
Den allra minsta lemurarten i världen, dvärgmus makin, finns inte kvar i Kirindiskogen, berättar Voiran. Som tur är finns den fortfarande i några skyddade skogar norrut, men det är inga stora antal och den finns ingen annanstans på hela Madagaskar eller i hela världen. Det pågår mycket forskning på dvärgmusmaken för att försöka rädda den. Det fanns ju många i Kirindiskogen förut. Ja, vi hörde om 17 stycken i forskarnas fällor när jag var där 2006. Men Voiran hoppas att det kan finnas kvar några stycken. Fortfarande är bränderna det stora hotet. Och det handlar ju om en väldigt torr naturtyp. Så bränder sprider sig lätt i de torra löven på marken. Samtidigt pågår återplantering av skog, berättar Voiran. Återplantering med skogens egna trädslag. De väljer värmetåliga trädslag eftersom klimatet förändras. Och på 15 år så kan träden växa upp och ge föda och skydd till djuren som hör till. För det växer snabbt. De dokumenterar återplanteringen väl och har kamerafällor för att se om det kommer tillbaka några av skogens djur, om de kan föda och söka där. Alltså kamerafällor är såna här som börjar filma när något rör sig.
Il y avait des sifakas, il y avait une espèce nocturne, Microcepus murinus. Ça nous a fait vraiment beaucoup de bien de savoir que quand même il y a déjà un retour progressif des espèces animales.
Ja, de bländvita Vero Sifaka visade sig födosöka på restaurerade områden redan när träden bara var planterade för 5 år sedan. Och dessutom syntes en liten grå musmaki. Och det här gjorde de så innerligt glada, berättar Voiran. Hon berättar också att det pågår utbildningsinsatser för att stoppa bränderna, svedjebruket och för att introducera mer hållbara jordbruksmetoder. De lär barn och unga att använda skonsamma jordbruksmetoder giftfritt utan eld och agroforestry. Agroforestry är odling av grödor under ett trädskikt. Och träden står kvar. De håller fukten, skuggar och löven blir gödsel. Och på marken odlar man ettåriga grödor som ger bra skörd på några månader. Trots alla svårigheter är Vohairaina Rasafintsalama optimist.
Moi personnellement je reste optimiste, surtout quand on travaille avec des jeunes.
Ja, det finns positiva tecken även om vi har hört under programmet att bara på de här knappa 20 åren som du var där Lisa så har det hänt mycket. Skog har försvunnit och en hel del lemurarter står på utrotningens rand. Men som sagt, det pågår så flera projekt som verkar åt andra hållet och som Warana sa så kan naturen svara fort tillbaka när man restaurerat. Men vi slutar väl där vi började den här morgonen i Kirindiskogen på Madagaskar när du Lisa och biologen Anna Norman söker efter lemurer i natten eftersom många lemurer är just nattaktiva.
Ögonen lyser i lite orange-rött när de tittar rakt mot dem.
Ja, just det. Det är nästan som någon som har en tändsticka eller någonting där.
Ja, precis. Det känns nästan som någon science fiction-film liksom. För att de lyser verkligen. Och det man ser också är att ögonen i proportion till kroppen är väldigt stora. Så att för att de är ganska små i kroppen. Ja, de har otroligt stora ögon om man jämför, eftersom de är aktiva på natten.
Mm. Underbart att få vara tillbaka där i Kirindiskogen på Madagaskar. Tusen tack för den här resan Lisa Henkov.
Tack så mycket.
Mm, kul att få följa med dig. Men nu är det dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Tina-Marie Kviberg som anser att naturen står oss som extra nära nu i juletider.
Kanske är det för att ett lugn lägger sig över oss. En inombords frid som öppnar upp mot det omkringlevande. Ja, den där friden som finns på gamla julkort. Från tiden då midvintern var kall och hård, inte som idag, mild och oberäknelig. Julkort med pudervit tung snö, domherrar i havrekärvar, vässlor som kikar fram mellan granar. Kanske ett storökt barn bakom ett frostigt fönster, gulsparvar och rådjur, julbockar, vättar och tomten. Det finns en samhörighet i det här och en trygghet. Naturen och de väsen som bara visar sig när vi människor öppnar våra sinnen för det hemliga, för det som alltid var närvarande i en annan tid. Det som i min barndom var en del av livet. Skyddsväsen var en etisk kompass, en sorts ordningspolis som skapade samhörighet mellan människa och natur. Det var tomten, han som talade med djur och träd, som skyddade oss från ont och farligt, men bara om vi var snälla. Bara om vi förvaltade väl. Det var vättarna, eller de små onda jordi, som vi kallar dem på Gotland, som ständigt var närvarande. Hällde man ut hett vatten så varnade man först de små. Man fick aldrig göra åverkan på mark och natur utan att informera de underjordiska. Och vissa områden var helt fredade. Respekterade och vårdade man inte samvaron med de små, så drabbades man av olycka. En påminnelse om att vårda marken du går på, att vi hör ihop med allting som finns i omgivningen. Jord, luft, träd, vatten, gräs, gråsparvar och smågrus. När jag var barn satt mormor och jag i skogen. Nu lyssnar vi på disma, viskade hon. Kanske hörde jag dem, jag tror det. För vi satt där länge. Varför hör jag dem inte nu? Kanske för att jag glömt hur man lyssnar. Varför är de inte närvarande längre? Kanske har vi glömt hur man ser annat än oss själva. Var är våra skyddsväsen nu när vi som bäst behöver dem? När vi virrar runt i oordning? Har de gett upp hoppet, dragit sig tillbaka till övergivna gårdar, flytt över motorvägar och kalhyggen, packat ihop sig i skyddade naturområden? Jag ställde ut gröt till tomten i natt. också pepparkakor och ett litet glas julmust. De små under jorden fick en lykta och knäck. Och under en gnistrande natthimmel och Vintergatans stjärntyll la sig lugnet runt mig och jag tackade naturen med den dikt som följt mig under alla mina julaftnar. Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken.
Naturfilmen Tina-Marie Kviberg och den här kråkvinkeln sändes för första gången 2022. Dags för en ny naturfråga som lyder så här. De saknar organ och vävnader men lever likväl. Vi söker en artgrupp som är urgammal. Eventuellt hittar man denna djurgrupp i badkaret. De bör hur som helst sökas i vatten. För den yngre generationen kan Patrik Stjärnas vän Bob leda till detta filum. Kan du svara så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 35930 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. De saknar organ och vävnader men lever likväl. Vi söker en artgrupp som är urgammal. Eventuellt hittar man denna djurgrupp i badkaret. De bör hur som helst sökas i vatten. För den yngre generationen kan Patrik Stjärnas vän Bob leda till detta filum. Och rätt svar på förra veckans fråga var igelkottsröksvamp och de som vinner priser är Falagon Bergström i Helsingborg, Roger Hansson i Västerås och Pia Tingvall i Rimforsa. Grattis alla tre, priser kommer med posten. Men vi har också pratat om lite olika saker i naturmorgon, inte bara lemur och Madagaskar. Vi pratade tidigare med Ann Lindqvist i Nässjö som såg en duvhög som får fatt i ett lite annorlunda byte.
Men när den flög iväg, då såg jag ju tydligt att det var en sån här tomteluva. Och sen skägget som hänger ner. En tomte som klättrar på en skorsten eller en balkong eller någonting sånt.
Mm, lite annorlunda. Nästa vecka här i Naturmorgon så plockar vi fram det bästa av det bästa som vi har gjort under naturåret 2025.
Fram så, här kommer jag.
Simma Mats iväg här.
Ja, det är skönt.
Man kanske inte vill vara en skräling och man kanske framförallt inte vill vara en toffelskräling.
Jo, det vill man. Vad har du med för namn?
Om det kommer mycket sediment och landar på en svamp så att den blir nästan kvävd, då kan den liksom fnysa till.
Silkrislarna är ju precis utanför oss. Det är små, små hål och de sitter på klipporna här precis utanför mig. Jag kan pröva att sätta upp micken. Jag ser dem som siluetter genom de här små hålen.
Det är Mats också då som är dalrypa här.
Mm. Nästa lördag så öppnar vi pralinboxen. Men vad var det du har varit med om som har slagit dig under året? Gå gärna in och mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller sök upp oss på sociala medier. Vi som har jobbat med programmet idag är Helena Söderlund som är producent för Naturmorgon. Tekniker, det har Martin Tomelin varit. Lemurreporter, det var ju du Lisa Henkov och jag heter Joakim Lindvall. God jul önskar vi på Naturmorgon här med lite Indrisång.
God jul!